Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Hej, du lyssnar på podden Snutsnack. Och jag heter Hasse Brontén. Och det är nu en ny vecka. Eller ja, för dig som lyssnar i kapp och kanske tar några avsnitt i taget, så är det i alla fall ett nytt avsnitt. För er som ligger i kapp så är det en ny vecka och ett nytt avsnitt. Så hjärtligt välkommen till det här avsnittet där min gäst heter Johan. Och ja, vad är det som inte är någonting för Gunvald? Det ska du snart få höra. Du vet väl att du kan också förgylla din eventuella karantän med en snutsnackmugg eller en snutsnackflaska. Gå in på snutsnack.nu så har jag en liten shop där. Kan du gå in och beställa. I övrigt så finns vi ju på Facebook eller Instagram, så besök oss gärna där. Annars så tycker jag bara att du ska ta det försiktigt. Hålla den sociala distanseringen. Och var försiktig där ute. Ha nu en trevlig lyssning. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Johan.
Tackar.
Vi sitter faktiskt hemma hos dig i Umeå.
Ja, det stämmer.
Mycket trevligt att jag får komma och våldgästa. jag hörde på radion faktiskt igår blir det. Och mycket för att jag visste att jag skulle träffa dig. Så handlade det om corona. Vi är ju mitt uppe i coronatiden nu, om det är någon som lyssnar på det här efteråt. Men då hade man anmält arbetsgivaren på Karolinska, därför att det var så att en 39-årig sjuksköterska hade avlidit på grund av corona, och man vet inte om hon hade blivit smittad på jobbet på grund av kanske eventuellt för dålig skyddsutrustning eller något sånt där. Och varför jag snappade upp det här var det att jag vet att du har jobbat med arbetsmiljöbrott.
Ja, men det stämmer. Det.
Och jag kan säga att du är den första polisen jag träffat som har jobbat med den typen av brottslighet, som ju ligger under kategorin oaktsamhetsbrott, va?
Ja, men det stämmer. Det är ju som sagt, det är ju, till skillnad från andra brott som oftast har uppsåt, då, att man måste vara medveten om det man gör, så behöver man i de här fallen inte vara medveten, utan det handlar mer om att man kanske har ett medvetet risktagande eller att man ibland till och med underlåter att agera. Mm. Så skulle man ta då exemplet här från Karolinska, så då kan man ju se kanske att det handlar om skyddsutrustning som har avsaknats, att man inte haft rätt rutiner för det arbete som ska utföras, och att man på någonstans har underlåtit att agera från arbetsgivarens sida. Mm. Och det är därför man då går in med en sån här typ av anmälan.
Men jag måste fråga dig, jag är inte sarkastisk nu alltså, men hur kommer man på idén att börja jobba med arbetsmiljöbrott? För jag tänker, det är ju liksom ingen Beck-film eller så där som man ser att det handlar om arbetsmiljöbrott. Många gäster, de har ju halkat in på det de har gjort i det polisiära av olika bananskal fram och tillbaka. Men hur blev det att du kom in på att du gör inte det just nu, men du har jobbat med det i alla fall.
Ja,
men hur kom
du
in på det?
Jag har jobbat några år med arbetsmiljöbrott, och det var väl egentligen ett bananskal. Tanken var ju att jag skulle börja som utredare då i Umeå. Det här var 2013, och skulle ju då påbörja en tjänst som utredare brott i nära relation. Mm. Men innan vi hann påbörja den här tjänsten så fick vi en förfrågan om det var någon som var intresserad av att även börja jobba mot arbetsmiljöbrott. På den här tiden så var det ju inte lika... Idag kan man ju säga att idag finns det ju en organisation inom polisen som kallas för miljöbrottsenheter som hanterar de här. Men på den tiden då var det lite mer en tillika uppgift.
Okay.
Och ja, men jag tyckte väl att det ändå lät som något annorlunda emot de här vanliga brottsbalksbrotten man har hanterat, och tyckte att det kunde låta intressant. Så att jag nappade på det där och fick ju möjlighet att prova på det här. Mm. Men den första utredningen jag öppnade, den hann jag bara ögna igenom och konstaterade att jag inte förstod ett skit, och sen la jag ner den.
Var det så?
Ja, det var bara att lägga tillbaka och fundera igen.
Kommer du ihåg vad det var för ärende då?
Jag tror det var någon, då på den tiden då hanterade man någonting som heter var det brott mot arbetsmiljölagen också. Mm. Och jag tror att det här handlade om, det var så enkelt så att det handlade om en bakgavellyft som inte var besiktigad.
Och så är det en
bakgavellyft på en lastbil som inte var besiktigad. På den tiden så skulle ju Arbetsmiljöverket när de gjorde sina inspektioner anmäla den här typen av brott till polisen. Mm. För att vi i sin tur skulle utreda de här och sen då lagföra med hjälp av åklagarmyndigheten då en företagsbot.
Okej.
Men jag begrep ju ingenting. Det var ju en massa tekniska specifikationer och det var ju allt blandat. För när jag började med det här så hade jag ju noll kunskap om egentligen vad arbetsmiljöbiten var.
Men fick du någon utbildning här innan eller var du tvungen att sätta in i det? Liksom lite
jag hann ju, som tur var, så var det ju bara en väldigt kort tid som jag inte... Utan jag fick ju gå en utbildning ganska omgående då, i just utredning av arbetsmiljöbrott. Och man lärde sig ju ganska fort att... Inget ärende är ju andra likt, så man fick ju sätta sig ner i varje bransch och försöka sätta sig in i det här. Hur branschen fungerar, liksom, vad är branschstandard och kutym? Hur liksom resonerar branschen om den här typen av arbete? Med att läsa in sig om branschen och det ärende man ska hantera. Så till exempel har jag haft ärende med där man har järnvägsolyckor. Ja, men då får jag börja med att läsa liksom om järnvägsarbete och hur funkar det att vara lokförare, hur funkar det att vara växlingsman och hur funkar de här olika funktionerna man har då?
Just det. Jag tänker mig så här spontant byggen, typ att man har någon sån här byggnadsställning längs en huskropp och så är någon som snubblar till och ramlar ner och dör. Typ.
Ja. Ja, men det är ju bland de vanligaste olyckorna vi har, det är ju fallolyckor.
Ja, det är så. Ja.
Fall- och klämolyckor kan man väl egentligen säga, det tillhör majoritet. Det finns ju exempel, vi hade ett exempel från en olycka i Norrbotten då, där man hade ett bygge. Mm. Från samma bygge så ramlade tre personer i olika omgångar. Och där kan man ju börja fundera då på hur har arbetsgivaren liksom lagt upp det här. Jag tänker att en gång, det må väl vara hänt att man, någon ramlar, men när man kommer till andra och tredje gången, hur tänker man då? Nu hade vi ju bara sån tur att den första olyckan slutade med att han trillade ner i en snöhög, och därför gick det ju bra.
Fördelen med att jobba i Norrbotten, att det kanske oftast är snö nedanför.
Ja.
Okej, men då, är det ju, då har man ju helt enkelt slarvat då med de här säkerhetsföreskrifterna om någon, och särskilt om folk gör det tre gånger. Vad riskerar då? För jag tänker att du nämnde också att det finns ju inte ett uppsåt att skada sina arbetstagare såklart.
Nej, det är dåligt för ett företag om man börjar liksom ha uppsåt med att skada sina arbetare eller att de ska omkomma på arbetet.
Nej, men precis. Så
ingen som vill ha den reklamen.
Men vem är det du försöker liksom då juridiskt se? Vem har gjort fel? Är det liksom arbetsgivaren i sig eller är det någon arbetsledare? Eller hur ser det ut det där?
Man tittar väl egentligen på hela kedjan. Man tittar ju ända uppifrån egentligen om man tar ett bolag då, från vd. Och sen jobbar man sig successivt neråt för att liksom titta vart har brusten uppkommit, vem har haft ansvaret för att åtgärda bristerna och liksom vart har deras arbete haltat, vart har det tagit stopp någonstans.
Just det.
Så man tittar ju på hela kedjan och man tittar ju även på arbetstagarens ansvar. Liksom, har arbetstagaren i sig gjort någonting som skulle kunna ha orsakat det här? Till exempel har man ju de här fallselar som man ska använda på byggen då, eller att man håller på med någon form av takarbete. Och ibland så har man ju arbetstagare som slarvar och tar inte på sig där. De ska bara göra någonting snabbt, klättrar upp, trillar ner och sen så ligger de i koma.
Okej. Så det behöver ju inte vara arbetsgivarens fel, utan det är någon som har glömt sätta på sig bältet när de kör bil.
Ja, typ. Eller de underlåter oftast, kan man väl säga. De har ju oftast en medvetenhet om det. Men sen skulle det ju visa sig att då arbetsgivaren inte har gett dem en utbildning för det här.
Okay.
Eller de inte har fått en CL överhuvudtaget. De har liksom bara skickat upp dem på taket. Ja, men då blir det ju automatiskt deras ansvar. Samtidigt så vet vi ju att om man till exempel som arbetstagare ofta bryter emot att ta på sig selen, med liksom arbetsgivarens goda minne, så kan man också som arbetsgivare bli ansvarig.
Okay.
Så att det är väldigt mycket vilar ju på arbetsgivaren liksom i de här frågorna. Men om vi går tillbaka lite grann till vilka vi tittar på, så är det ju liksom, det är ju hela kedjan, det är ju alla arbetsledare, det är ju de som har någon form av ansvar och ett arbetsmiljöansvar i företaget då, och för de här arbetsuppgifterna. Sen tittar vi även på organisationen i stort, och jag nämnde tidigare om företagsbot. Det är ju alltså en form av straffföreläggande som man utfärdar mot ett företag, och där behöver vi aldrig peka på en särskild individ eller att det är någons fel.
Okay.
Utan vi pekar på att någonstans i er organisation så finns det brister inom arbetsmiljöansvaret. Ni har underlåtit eller ni har inte tagit fram tillräckliga rutiner, ni har inte köpt in rätt skydd. Och då kan hela företaget då få som så att böter då för det här.
Okej. Okay. Och hur sätts de böterna? Jag tänker om man kör för fort så kostar det så mycket, om man har bälte kostar det så. Finns det några skalor där då, eller hur funkar det?
Ja, det finns ju en skala som åklagarna har. Det är väl lite blandat där exakt, men jag kan ju ta bara som ett exempel. Vi minns vi pratade om olyckor där man hade skadat fingrarna, och där var det i princip 100 000 per finger som du skadade då, om det nu varit allvarliga skador på fingret. Sen är det ju bara upp till 500 000 som kan utfärdas direkt av åklagaren då, som ett strafföreläggande.
Mm.
Det är däröver då. För en företagsbot kan ju idag gå ända upp till 10 miljoner.
Men då är inte åklagaren som beslutar?
Nej, då blir det ju alltså en förhandling då i domstol, och då är det ju de som får besluta om beloppet, men åklagaren yrkar ju oftast på ett belopp.
Just det.
Men man tittar ju över det här nu lite grann, för det här systemet vi har idag, det är ju liksom statiska summor, och det man vill ha framöver, det är ju att ett bolag, till exempel ett storbolag då, med många koncerner och allting, kanske ska få ett böter, så att även deras böter ska motsvara liksom en del av hur mycket de drar in och hur mycket de omsätter tillsammans med personal. Okay. Så att det ska kanske bli lika kännbart för ett stort bolag som för ett litet bolag.
Ja, jag förstår. Lite som tanken med dagsböter, för att man får böter i förhållande till inkomst. I det här fallet kanske till omsättning eller
ja, något sånt. Ja, men precis. Ja. Så att det finns ju exempel på bolag som rent av har gått i konkurs då, på grund av liksom böter de har fått. Medan om vi säger att det har varit två bolag, ett stort och ett litet, båda fått samma böter. Det lilla konkar medan det andra klarar sig, för det är det är bara liksom kaffekassan som rök.
Just det. Men då får du verkligen sätta det, jag kan tänka mig att det är verkligen i olika branscher du får sätta in. Jag menar, om du pratar om att jobb i våld i nära relation och sådär, där har man ju ändå hela tiden samma lagstiftning att jobba efter liksom, att det är, det är, du har uppsåtsbiten och sen ska det ha varit en skada och så vidare och så vidare. Men här är det helt olika branscher och helt olika situationer konstant då.
Ja, jo, det kommer in. Vi har ju haft allt från drunkningsolyckor till elolyckor till fallolyckor och fall- och klämolyckor, det är väl de som jag hanterat. Och till och med en sprängning. Sprängolyckor där man har förolyckats genom att hanterat sprängmedel som exploderar.
Okay. Du har inte haft en så här klämolycka i hissen? Man ser så här brutal, det är så brutal bilder i så här hiss, vet, så här, stå emot, och så ser det alltid en bild på någon som kläms, som har en, jag tänkte så här, shit, det där vill man inte vara med om. Klämning i hiss.
Ja, inte i en hiss just. Nej. Men däremot så har vi haft en olycka på ett bolag då, där man höll på att sterilisera medicinsk utrustning. Och var det en av deras servicetekniker då, som skulle egentligen bara in och göra en snabb åtgärd i en maskin här.
En sån autoklav eller?
Precis, autoklaven här. Och när han sträcker sig in i den här maskinen så det är maximal otur. Men han kommer åt då en form av brytare som gör att dörren till autoklaven går upp, och då står han redan i serviceutrymmet och blir ju då klämd.
Aha, okay.
Så pass att han senare avlider då.
Aj, det här.
Så att det är otroligt tragisk olycka, och det var också på en arbetsplats liksom, ingen kunde liksom egentligen ha sett det här, så de sa det här, vi kunde aldrig begripa att man skulle kunna avlida på den här arbetsplatsen. Och det är det man ser liksom idag, just det här med att man måste ju kunna gå till sitt arbete, och alla förväntar sig att gå till sitt arbete och sen komma hem igen.
Ja, verkligen.
Och det är ju därför jag tycker det är så viktigt med just den här typen av arbete. Det är lite det som jag har drivit mig också, att det känns som att man kan göra skillnad när man jobbar med den här typen av ärenden. Att, ja, när jag kommer på plats i min roll som arbetsmiljöbrottsutredare så möts man ändå av ganska stor respekt från bolagen, och man ser ju att Arbetsmiljöverket och en arbetsmiljöbrottsutredare, det vill man inte ha där.
Ja, okay.
För det betyder att nu har någonting gått riktigt illa.
Ja, jag fattar.
Så att man har ju oftast bemötts av väldigt stor respekt på de här arbetsplatserna när man kommer dit. Och,
Men det är inte så mycket dragna vapen och blåljus?
Nej, jag tänkte lite grann på det du sa om Bäcker och Gunnar. Kanske hade det varit intressant att se Bäck störta in på en arbetsplats i sitt S. Jag vet inte, kanske hade det blivit en tittarsuccé.
Ja, den manusförfattare som lyssnar får börja skruva på någon manusidé där. Men du berättade lite att just att du började jobba med det här var ett bananskal. Men hur var det här med att börja jobba som polis då? Hur kom du in på det? Gjorde du någonting innan, eller vad var tankarna där?
Mina tankar egentligen innan, det var ju att jag siktade på att bli yrkesofficer egentligen större delen av mitt unga liv.
Aha, okay.
Så att det var inte förrän jag gjorde lumpen som jag fick planen att också söka till polisen. Och det var tack vare att det var en kamrat där. Hon skulle själv söka till yrkesofficersprogrammet tillsammans med mig, när vi sökte ju samtidigt. Men då skulle hon också söka till polis.
Mm.
Och ja, pratade om det här med mig. Och jag tänkte, ja, men varför inte? Liksom, jag har ju tidigare stått vid ett löpande brand och jag kunde ju säga att det är inget jobb för mig.
Nej.
Det räckte med de få veckor jag gjorde det. Så jag kände att när jag ska jobba och ha en yrkeskarriär så ska jag ha ett jobb som är omväxlande och där jag inte kan förutse min dag.
Mm.
För då trivs jag som bäst. Och då var det lite så att jag slängde in en ansökan till polisen också.
Mm.
Och det slumpade sig så att hon var yrkesofficer och jag var polis.
Okay.
Så att, ja.
Men hur gick det? Kom du in på den andra utbildningen också? Eller?
Nej, det fick jag inget svar på. Så att då kom jag nog inte in.
Kan ha varit så.
Det kan ha varit så. Nej, ja. Men jag var nöjd ändå, och med facit i hand så var det absolut det bästa.
Mm.
Jag har trivs jättebra genom yrket och tycker att vi har haft bra utvecklingsmöjligheter. I alla fall för min egen del så har jag liksom kunnat hela tiden byta och göra saker som jag har trivs med.
Mm. Men då kan jag tänka mig att i början så var det som vanlig ordningspolis då, så IGV liksom, ja. Ingripande verksamheten. Ja. Hur trivdes du med det, att åka runt i uniform? Och...
Ja, men det trivdes jag bra med.
Och var det... var du då någonstans då när du var färdig som polis?
Då var jag placerad, jag fick min aspirant i Sollefteå, okay. I Västernorrland.
Mm.
Så jag påbörjade min karriär, det är ju en liten ort och det är väl en av de här glesbygdsorterna. Nu kommer jag att förnärma någon som jobbar i södra Lappland eller norra Lappland och säga att det är glesbygd. Men det var ungefär, det var liksom Västernorrlands glesbygd.
Ja.
Och vi hade väl ganska långa avstånd. Vi hade väl ungefär 20 mil från ena hörnet till en andra i alla fall. Om man skulle köra på ett jobb eller så.
Det är långt, ja. Så och kanske inte jättemånga patruller ute samtidigt.
Nej, vi var ju oftast ensamma.
Så det är ju makalöst alltså egentligen, två poliser på såna enorma ytor.
Ja.
Hur skulle du säga att det påverkar sättet att arbeta rent taktiskt som polis?
Ja, man får ju jobba liksom med en ganska defensiv inställning. Alltså jag har ju provat på också att jobba lite som en lite storstad och så. Då, man kan ju ha en mer offensiv approach och liksom vara lite mer framåt.
Mm.
Men när man jobbar i de här orterna så ja, vi kanske inte har mantalet att liksom börja agera mot 3-4 gärningsmän samtidigt och liksom vara lite offensiva, utan det blir verkligen att man får försöka frysa läget och invänta förstärkningar och så. Och ja, det var ju en 2 timmars väntetid ibland.
Ja.
Jag hade ett exempel, vi hade haft ett kort förföljande där de kasta lite stöldgods på polisbilen och sådär. Men när vi väl fick stopp på de här, då var det ju 4 stycken då, som hade varit på en stöldturné. Och ja, vi lyckades kommendera ut dem, lägga dem i diket. Sen fick de ligga där i 1,5 timmar tills vi fick då förstärkning från närmaste ort som också hade nattbil, och det var ju Härnösand i det fallet.
Just det.
Så det blev ju lite speciellt.
Men andra sidan, alltså, jag förstår att det är märkligt, men frysa läget är annars liksom en underskattad polisiär, för det är ofta går det att frysa läget faktiskt. Mm. Även om man kanske som person vill framåt och man vill kanske avsluta arbetsuppgiften och sådär, men det bästa sättet kanske är i frysa läget, och de menar jag generellt kanske i andra större städer också. Ja. Ibland går man ju på kanske lite för tidigt istället för att kanske, vad har vi här att jobba med liksom?
Jo, vi hinner ju verkligen gå igenom allting två gånger. Man hinner ju liksom fatta besluten och göra egentligen klart ärendet redan på plats i huvudet när man står där. Så vet liksom, ja, men nu,
kanske ska jag ha datorn med och skriva samtidigt som de ligger i diket. Så när man andra kommer så anmälan klar och allting.
Ja, kanske tips till nästa gång.
Ja, precis. Vi underlättar polisarbetet där. Okej, men då lämnar. Hur länge var du där i Sollefteå?
Jag jobbade där i 4 år blir det ungefär. Mm. Och, ja, men det var bra tid. Jag kan ändå, om det är några blivande kollegor som lyssnar, så kan jag ändå säga att de här orterna är bra att börja på. För du får verkligen hela spektrat. Man får jobba i alla typer av brott.
Just det.
Det är verkligen liksom, och du jobbar från grunden, du jobbar liksom med egna initiativ och allt det här hela vägen. Liksom. Du får själv styra ganska mycket av din vardag. Mm. Som i Sollefteå, men vi hade ju inte så mycket radioanrop. Det var inte så mycket kommenderingar från våran ledningscentral, utan det vart ju mycket eget. Man lärde sig vart buset bodde och man jobbade lite ut efter det. Då.
Mm.
Så att det är en bra ort att börja på och liksom få de här grunderna, och fick man ett gripande så man hanterar ju själv. Och jag vet ju att om man kommer till en lite större stad, då är det ju ofta kanske någon krimjour eller liknande som kan hjälpa till med gripandet. Men i de här fallen så jobbade man ju hela vägen. Just allt från grip till åklagarkontakt tills personen sitter anhållen och inlåst.
Just det, så hela biten. Ja, men det är ju lärorikt givetvis. Du får hålla det här 24-8 förhöret, allting gör du liksom själv och får följa med också. Hur var det med uppföljningen där? För det vet man ju rent polisiärt ofta, när man lämnar tillväg ärendet så är det borta liksom.
Ja.
Hur hade det, var det lite samma där också? Eller?
Ja, det är väl alltid den här bristen, kommunikationen däremellan, att man oftast ärenden ibland. Men nu var ju fördelen att vara en liten station, så det var ju väldigt lätt att gå till dagutredaren och kolla med dem liksom, ja, men där, hur gick det där ärendet och så. Men samtidigt, ja, ibland jobbade man ju väldigt mycket udda tider, man jobbade nätter och kvällar och träffade liksom aldrig på dem, så det kunde ju dröja ett tag.
Ja.
Ibland funkar det bra och ibland inte. Jag tror vi till och med provade att införa något så här av rapporteringsstöd där man skulle liksom lämna en blankett till utredaren liksom, hej, jag vill ha återkoppling i det här ärendet.
Ah, okay.
Och det funkar väl hyfsat ändå. Jag tycker det, för ibland är det, man har ju alltid de här ärenden man minns lite extra, eller just händelserna det. Som man kommer ihåg.
Precis. Men vad var det som lockade dig att söka någonting nytt då?
Ja, men det var väl lite grann att få komma upp till Umeå i det fallet. För jag kände ju att jag ville liksom byta atmosfär. Jag hade ju tidigare bott här uppe i Umeå och trivdes jättebra här uppe och ville ju liksom lite tillbaka. Att det var en utredartjänst, det var ju också lite av en slump. Utan jag var ju som, jag ville ju ta någonting som jag kunde jobba med här uppe och liksom få en tjänst inom polisen. Då.
Men var du fokuserad just på utredning då, eller hade du kunnat ta något på ordningen också? Eller?
Jag hade nog kunnat ta i ordning också. Och för som sagt, ordningen ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Det är ju som sagt, man blir ju polis av en anledning, och det är ju oftast den bild man förknippar, att åka i radiobil och att vara ute på fältet och jobba. Det är ju liksom grunden, tycker jag, att vara polis.
Ja, men precis.
Och det har jag ju fortfarande kvar, så att får jag chansen så åker jag ut och åker pass och kör pass, och det tycker jag är jätteviktigt att hålla sig ajour med miljön där ute, för att vi har liksom en ny verklighet idag, och det är, ja, men utvecklingen går framåt, och även hur kriminaliteten ter sig går ju framåt. Så att jag tycker det är jätteviktigt att bara vara ute och jobba med de yngre kollegorna och så, och kämpa på där ute när man får chansen.
Men då fick du alltså den utredningstjänsten som sen ledde till att det blev arbetsmiljöbrott också.
Ja.
Hur går det för Christian?
Ja, Christian.
Tjena Christian, det är Hasse.
Hallå, hej.
Hur är läget? I coronatider får man väl ändå säga.
Jo, det är bra. Jag är lite så här smått euforisk över dagens övning som har varit väldigt rolig. Så att jag är väldigt uppåt. Jag är väldigt trött, men väldigt uppåt. Så att, ja, det känns bra.
Ja, men intressant.
Det är bra dag.
Berätta, vad är det för övning ni har gjort som har gjort dig euforisk?
vi har haft en hel dag på ett flygfält där vi har övat avancerad körning. Så att det har varit sjukt roligt idag.
Hur är känslan då när man för första gången får höra ljudet och se att det blinkar?
Det är... som du hör så knissar jag. Ja, det är faktiskt en jävligt ärlig känsla i kroppen. Det går liksom inte att beskriva på något annat sätt. Nej. Det är en väldigt speciell känsla att liksom trycka till den där specialknappen som sätter igång både blåljus och sirener samtidigt. Och sen trycka plattan i mattan och bara sticka iväg och liksom köra på det här fiktiva uppdraget. Jag får lite rysningar, jag tycker det bara spår. Det är konstigt att det är så roligt, men det är faktiskt så himla roligt.
Vad är det du har lärt dig då på den här dagen som du inte visste som bilförare innan till exempel? Finns det något sånt?
Jag har nog aldrig pressat en bil så mycket som jag gjort idag. Inte ens liksom i tonårstiden när man just hade fått körkort och fick sin första bil. Så tror jag nog att man, eftersom man visste här att det kommer inte komma någon annan. Jag behöver inte oroa mig för om det är en lång kurva vi övade omkörningar att jag kommer få ett möte.
Nej, just det.
Det gjorde att man verkligen kunde liksom ge sitt yttersta. Vi hade en konbana där vi hade liksom fri fart. Kör så fort ni kan. Se hur hårt ni kan liksom få runt bilen. Och det där har vi aldrig gjort förr.
Klippte du någon kurva?
Nej, inte på den. Dock tyvärr, vi hade en sån där väjning att man skulle åka in genom en portal, tokbroms ut till vänster, in till höger igen. Där tyvärr touchade jag den på sista. Så jag fick i radion där, jag var jättenöjd för jag upplevde att jag hade just klarat det. Så bara, ja, det var bra försök, men du touchade konen så den ramlade.
Jaha, men har ni gjort något annat då? Eller är det bara det här som yr runt här nu efter dagens...
Nej, det har varit en väldigt fysisk... Vi har haft grepp på tekniker där vi hade examination. Jag klarade mig, det känns väldigt bra.
Bra.
Skönt än så länge. Jag har också klarat två tenter sen vi pratade sist. Både utredning och ungdom som nu är klar.
Mycket bra.
Så att jag behövde inte göra er besvikna där i alla fall.
Du har ju press på dig alltså. Du har ju alla lyssnare. Tänk om du skulle flunka på det. Det går inte, Christian.
Ja, jag tror mig. Jag är... Ja, det är spökad i huvudet på mig när man sitter där och skrev som ett djur på den där tentan.
Ja, men vad kul. Jag tycker vi ska släppa dig när du är som gladast här idag. Det var ju jättekul att höra lite om bilkörning och pressa bilar.
Ja, det har varit väldigt roligt. Så att ja. Jag känner mig, ja, nu ska jag gå ut i basgruppen och nog ta en öl och en hamburgare eller något sånt där för att fira en god dag.
Ja, det är ni värda. Ha en fantastisk dag då och sitt inte för nära varandra nu.
Nej, jag lovar. Två namn jag tar på varandra.
Ja, det är bra. Ha det fint, Christian.
Detsamma, hej då.
Hej.
Snutsnack sponsras av Polisförbundet. Som du kanske känner till så är Polisförbundet facket för alla poliser. De kämpar för att de ska få högre löner, bättre villkor och stöttar personer som jobbar som poliser om de skulle bli sjuka, råka ut för en olycka eller om de skulle behöva juridiskt stöd. Polisförbundet kan också ge stöd till poliser som är utsatt för våld och hot i tjänsten och har sedan länge en fond som heter Polisskadestiftelsen. När jag jobbade vid Norrmalmspolisen så jobbade jag på en grupp som heter Citygruppen i början av min karriär. Vi fotpatrullerade i uniform bara runt Plattanområdet i centrala Stockholm. Och vid ett tillfälle där när jag visiterade en kille så stack jag mig på hans kanyl. Och jag undrar om det skulle kunna vara en skada till exempel som man skulle kunna få ersättning från Polisskadestiftelsen. Det vet inte jag faktiskt. Men... Stiftelsen har i alla fall sedan starten delat ut över 5 miljoner kronor till polisen som har utsatts för brott i tjänsten. Och enligt en undersökning då från Polisförbundet så visar det att nästan en av 10 som jobbar ute på utryckningen då så har hotats med kniv de senaste 12 månaderna. Jag blev hotad med en kanyl en gång också, kommer jag på just nu. Men du som polis, känner du igen dig? Har du som polis drabbats på något sätt? Hör av dig till Polisförbundet och vill du stödja fonden och hjälpa poliser eller kollegor då om du jobbar som polis själv som har skadats eller blivit utsatta för något brott i tjänsten så swisha gärna en gåva till 123-455-9597. 123-455-9597 och givetvis är alla gåvor välkomna, stora som små. Men vad gör du idag då? Vad, har du för, vad sitter du på för tjänst idag?
Idag sitter jag som jourhavande förundersökningsledare.
Och vad innebär det?
Man kan väl säga att vi är ju som gränsen mellan den yttre verksamheten och utredningen. Mm. Vi hjälper ju patrullerna när de är ute på jobb. De ringer ju oftast oss då för att få hjälp med beslut om saker och ting. Det kan vara allt från husransakningar till beslut om beslag. Ibland så är vi ju bollplank då, att vi jobbar liksom och bollar tankar och idéer när de är ute på ett jobb. Har man, vad man ska göra och vilka åtgärder som kanske ska vidtas.
Men då, förlåt om jag avbryter, men är det inte så att det är inte en åklagare som ska ta beslut om en husrannsakan och beslag och sådana här saker, eller hur fungerar det?
Nej, så länge det är vissa brott, då har vi ju polisiär efterledning på, och även initialt och innan vi kanske har rent av en misstänkt och så, då jobbar ju vi i ärendet med de här initiala utredningsåtgärderna, så att vi gör ju väldigt mycket arbete liksom innan man kanske tar en åklagarkontakt. Mm. Utan åklagarkontakten, den tas ju i, vi har ju liksom en mall för fördelningen där då, när vi ska göra det, men oftast är det ju kanske när man har en person gripen då. Sen är det ju lite beroende på vilken typ av brott det är, alltså de här, är det ett väldigt grovt brott så kanske åklagaren ska kliva in tidigare. Mm. Så det blir en liten avvägning, men vi har väldigt mycket mandat i början att jobba själva då, i ett ärende. Oftast alla de här spaningsärenden så hanterar vi ju det.
Just det. Och sen är det ju faktiskt så, nu frågade jag faktiskt precis som att jag inte visste, men jag visste. Men det är ju också så att polisman på plats får ju också fatta beslut om till exempel husrannsakan, kroppsvisitation och beslag och sånt där. Och det, i vissa länder så är inte det här möjligt egentligen, men där är ju Sverige ganska unikt att polisman på plats till exempel får fatta beslut om en husrannsakan. Man tittar ofta, vi var inne och pratade om film och sånt där, då så här, men får se ditt papper från, från åklagaren och sådär. Och det behöver man ju inte i Sverige, utan där jobbar man, kan man jobba med något som heter fara i dröjsmål.
Ja. Och det är ju det som polismannen har som möjlighet om det är så att det är väldigt akut att gå in i den här lägenheten. Man kan ju ta narkotikabrotten, ju ett klassiskt exempel där man fortfarande liksom använder fara dröjsmål i rätt hög omfattning. Mm. Och det är ju att man är ju rädd att de ska göra sig av med drogerna om man liksom inte hinner in i tid.
Just det.
Och därför, och då kan det ju ta lite extra tid om man ska försöka få tag på en upptagen jour-FU då, som jag då, som sitter och i telefon med kanske fyra andra samtidigt.
Just det.
Så att det där är ju lite avvägning hur mycket föredragsmål det är då liksom.
Men jag tänker, där måste det också vara ganska bra. Innan så berättade du att du var tvungen att läsa in det på olika typer av arbetsplatser och arbetsmiljöer och vad de gör och lokförare och allt sånt där. Men det är ju samma sak här. När poliserna är ute på fältet så kan de ju ha så skilda ärenden, och förundersökningsledare måste ju verkligen vara på tå och kunna de här olika ärendena. Jag ringde in en gång, vi hade tagit ecstasybeslag, ganska mycket ecstasy, och då var det en jouråklagare i Stockholm då. Och då kan det ju vara en åklagare som vanligtvis jobbar med, ja, jag vet inte, bedrägerier eller någonting, men så sitter han på jouren och då ringer de i ärenden som de kanske inte är helt high på. Och då sa jag så här, men vi har ett x antal ecstasybeslag på den här. Jaha, säger den här åklagaren, ecstasy, ja just det. Ja, det är sån där alkoläsk va? Så det gäller ju, och då känner man så här, den här åklagaren kanske inte jobbar med narkotikaärenden vanligtvis. Men jag tänker att som förundersökningsledare, polisiär förundersökningsledare, så får du en ganska bred, du får ett bred liksom spektrum av ärenden som du måste kunna, och lagtekniskt måste du vara med där.
Jo, och det är ju det som jag känner är väl lite likheten med det jag gjorde tidigare, att det är ju mycket sitta och läsa då i lagstiftningen och titta liksom på domar, man får titta på kommentarer till olika typer av lagstiftningar och så. Mm. Men man måste ju vara jour hela tiden liksom, och hänga med liksom i alla de här förändringarna. Och som du säger, narkotika, ja, men det kommer ju massvis med preparater, det kommer de här hälsofarliga varorna, så att man gäller liksom hela tiden hänga med då. Mm. Men jag tycker ju det är ju charmen med det här, att få sitta och grotta ner mig. Och jag vet, jag har haft allt från man sitter där ena sekunden sitter man och tittar lagstiftning grov misshandel, nästa dag inne i brott mot fiskelagstiftningen. Mm. Så att det är ju högt och lågt hela tiden.
Men vad är det då? Är det någon som inte har fiskekort? Eller
det är i princip så. Att man har fiskat kanske på ett område där det är fiskeförbud eller liknande, och så har man liksom vanligast uppe i fjällen då, att de är och fiskar på ett område man inte har få fiska. Och så blir man påkommen av någon naturbevakare från länsstyrelsen sådär, som i sin tur då kontaktar oss.
För jag kan tänka mig här uppe, som jag har ju aldrig ens varit på ett påkört rådjur, för att jag har jobbat centralt i Stockholm. Det springer ju väldigt få rådjur där. Ja. Men jag tänker uppe i Umeå till exempel, här Västerbotten och också Norrbotten. Men det finns ju djur och folks skadeskjuter och tjuvjagar ju till exempel också djur. Där måste ju vara en lagstiftning som man ens aldrig hört talas om.
Jo, men det finns ju... Jag vet att när jag höll på med de här arbetsmiljöbrotten så jobbade ju även med miljöbrott.
Mm.
Och i och med att man hade slagit ihop de här 2015 när vi omorganiserade, då var det ju som enheter själva, då, miljöbrottsenheter som skulle hantera alla de här. Det var miljöbrotten och det var arbetsmiljöbrotten, men även illegal rovdjursjakt.
Okay.
Egentligen grovt jaktbrott då, men man lyfte ut den specifika delen just när det gäller de här fem stora djuren i Sverige. Alltså vi har järv, lo, varg, björn och örn.
Okay.
Och de här djuren, de lyftes då ut specifikt, så att ursäkta. När vi fick in dem, då var det alltså på miljöbrottsenheterna som de skulle utreda. Vanliga jaktbrott och grova jaktbrott kanske mot andra typer av djur, det skulle utredas på det man idag kallar för lokalpolisområde.
Mm.
Men just de här brotten, de skulle hanteras av miljöbrottsenheterna. Och då, det är ju ett ganska stort problem idag med den här illegala rovdjursjakten.
Det är det?
Ja, det förekommer väl ganska frekvent. Och det är ju svårupptäckt på så vis att den sker ju i det dolda. Den sker ju mitt ute i skogarna och det är sällan det är mycket vittnen och folk runt omkring.
Men skjuter folk av en björn till exempel, alltså illegalt?
Ja, det är relativt vanligt.
Vad är syftet då, att de har tagit ett får?
Ja, det kan vara
ursäkta
det kan vara
okunskap.
Ja, men man kan säga
en
så här,
ren kanske.
Jag skulle kunna säga att det kanske finns två typer av det här. Det ena, det är ju de som gör det av vinstskäl då.
Uh-huh.
Det är tydligen väldigt lukrativt att låta någon annan utländsk komma och skjuta djur och så vidare.
Det är som att köra The Big Five i Afrika, fast i Västerbotten. Då.
Ja, The Big Five i Västerbotten.
Järv och björn, det kan man ju tänka sig, det är ju The Big Five här. Då. Men örn, vem vill liksom knäppa en örn då?
Då tror jag det blir mer det här med mot skadedjur, för vissa ser de här som liksom skadedjur rakt igenom, att de river ren eller att de tar tamboskap och sånt där.
Mm.
Och liksom, ja, då blir det lite mer ett allmänt hat skulle jag vilja säga.
Ja.
Man avskyr de här djuren helt enkelt och tar bort dem av den anledningen.
Okej.
Och örnen är ju som liksom en ganska stor och kraftig fågel, så de slår ju, de kan ju slå liksom rådjurskid och sånt där, så att därför så blir de ju kanske farliga. Om vi nu tar lammer som exempel då, att de kan ju slå liksom får och sånt i hagar om de får för sig för att göra det.
Ja, de är väl större. Alltså jag låter verkligen som en så här inskränkt 08, men det är inte ofta man ser en örn, men de är ju väl, jag menar, om man kan ta ett rådjurskid, det är ju ingen liten sak ändå, även om det är mindre än en vuxet rådjur.
Det finns ju tydligen med en skräckhistoria lite grann, att de har misstagit små barn för att vara liksom vilt.
Wow.
Nu vet jag ju inte sanningen i det här, men det finns några som säger att de har sett liksom örn tagit tag då i en treåring, lyft dem. Men de ofta släpper dem ju ganska omgående, för de inser att oj, det här är inte mitt normala bytesdjur, så då släpper de istället. Men shit, är de tillräckligt stor så kan de flytta det mesta.
Ja, men det är också vilka ovanliga, och det är så här polisarbete som man som man inte tänker finns egentligen. Alltså, vad sa du, brott mot grov rov.
Illegal rovdjursjakt.
Illegal rovdjursjakt. Har du haft sådana ärenden på ditt bord eller?
Ja då, flera stycken.
Aha.
Jag har väl hanterat, bland annat har vi haft en järv som man varit ganska intressant ärende på det vis att man hade rent av vittnesuppgifter som liksom såg personer som skjuter järven och sticker därifrån då. Så att han har till och med vet att i det fallet fick vi till och med in en film, man liksom såg järven liksom fortfarande var vid liv och allting.
Mm-hmm.
Men tyvärr gick det ju aldrig att spåra, utan det här var ju liksom ute i skogen och var med skotrar och allting, så det var ju väldigt svårt att hitta mer spår i det fallet och mer som tydde på vem det var som skulle kunna ha gjort det.
Och har du haft något sånt case med någon fällande dom någon gång?
Inte jag.
Nej.
Det finns ju några ärenden som har varit i Sverige i alla fall där man har fått fällande domar. Jag tror mycket ärenden när varg har ju varit nere i Dalarna, där har man ju fått lite sådana fällande domar då, där man har, ja, men man kör på vargen eller, och gärna plågar den, alltså kör på den flera gånger med skotern och ja, man kan göra ganska fula grejer, det är inte bara ett enkelt skott liksom, utan det blir ofta så här mer plåga ihjäl djuret, jaga det väldigt länge tills det är helt utmattat, och när det lägger sig ner för att inte orka springa längre, då börjar man köra på med skoten istället.
Det låter helt sinnessjukt. Ja,
ja, det...
ja. Då gillar man inte varg.
Nej, det är därför jag säger det. Ibland så tror jag det, även om det finns vissa ekonomiska bitar i vissa av de här ärendena, så är det, kan det också vara mycket hat bara. Ett rent hat mot att ha det.
Men hur ser planen ut för framtiden då? Är det nu, hur länge har du jobbat som förundersökningsledare?
Jag är väl inne på mitt andra år nu, så att jag är ju väldigt färsk i det här, den här rollen.
Men trivs du i den rollen?
Den trivs jag jättebra med. Så att det här är ju, det finns otroligt mycket att lära, och jag känner ju att varje dag ger någonting nytt.
Jobbar du skift då också, eller så att du även har nattpass och, eller gör du 02 eller vad?
Jo, nej, vi kör ju nätter också. Ja. Inte kanske lika mycket som man gjorde när man jobbade på ordningen, men vi har liksom alla tre skiften. Så att på det viset så har man fått gå tillbaka lite grann. Nu har man varit dagtidsutredare i några år, så var man ju rätt bekväm med den där flextiden och att kunna liksom bara jobba 8-16. Men nu blir det ju mer att gå tillbaka till treskift och kvällsskift. Och samtidigt så tycker jag tycker det är trivsamt att jobba de här kvällarna och nätterna också. Det blir som ett annat tempo, det blir som lite annorlunda.
Jag tyckte det var skönt som ung polis. Vi hade lite ett annat upplägg kanske, men just att man hade sitt vakthavande i alla fall, och man kunde alltid ringa in liksom, för att ibland när man kommer ut som ny polis så säger det så här, men du har ju precis kommit från skolan, du kan ju allt. Men så kände inte jag i alla fall. Men det var när man stod med ett ärende plötsligt och bara, men vad är det här? Ja. Och då var det så skönt att ha de här erfarna kollegorna då, som ja, kanske en förundersökningsledare, och ringa in och säga så här, men nu har jag det här ärendet. Mm. Vad tycker du? Får ni sådana case också när folk säger, nu var där man inte bara frågar om ett rent beslut, tänker jag. För det kan vara en sak, men nu håller vi den här, vi kanske ska besluta om en kroppsvisitation eller en husrannsakan, det är en sak. Men alltså rena rådfrågningar, för att ibland tycker jag att i alla fall jag var ganska ställd någon gång ibland, och då vill man fråga verkligen så här, vad...
Jo, alltså det är ju många gånger de ringer in och liksom, vi måste egentligen börja med att grotta, har vi ens ett brott framför oss?
Just
det. Är det här något brottsligt, det som har skett, eller är det här någonting helt annat? Så det är ju många gånger man ringer in och frågar liksom också det, och liksom
just det.
Bollar, och det är det jag säger, det är ju därför vi ska ju vara ett bollplank, och vi har ju som fördel att man kan ju sitta där inne och slå i datorerna och kolla liksom i systemen, vad finns det och hur ska jag tolka lagtexten och sånt här.
Just det, precis.
För som sagt, lagtexten är ju väldigt tolkningsbar, så att det går liksom verkligen att kunna tolka in mycket olika saker. Samtidigt så är vi är ju första steget liksom till att bedöma, och vi har ju det här, för att man ska kunna misstänka ett brott så är det ju bara anledning att anta.
Och
då är det ju väldigt lågt ställt liksom, i förhållande. Man kan väl säga att vid anledning att anta, då har vi ungefär 25% tanke om att det här ska kunna vara ett brott. Och därifrån får vi börja jobba.
Just det.
Så att det, mer än så krävs inte.
Hur ser det ut i Umeå då? Umeå är ju liksom en ganska levande stad, mycket studenter och ja, det händer mycket. Det finns rest nu i coronatider, allt nedstängt, men så jag tar tillbaka allt. Nej, men om vi glömmer bort pandemier och sådär, så är det ju en väldigt levande stad med mycket aktiviteter, och det är brännbollsyror och sånt där. Hur ser det ut liksom med er kriminalitet och så här i Umeå?
Vi har väl egentligen ganska, hur ska man säga, vanlig kriminalitet gentemot för en stad. Alltså det är narkotikabrott och de bitarna som viss del misshandlar kring krogmiljö. Men jag tycker inte vi har egentligen sådana här speciellt utmärkande saker. Det är väl att vi kanske kan få in jaktbrott och sånt där.
Mm,
kanske
i stan, där har vi det.
Runt om.
Just det.
Så att, nej, men ganska vanlig brottslighet. Vi har ju inte fått kanske de här... Nu har vi ju visserligen haft lite bränder och sånt där, bilbränder det här på senare tiden. Så det har ju börjat komma in lite influenser som man kan se kanske ner från södra delarna av Sverige. Men vi
har... hade en våg med liksom militanta veganer och man...
Ja, 90-talet.
Ja, det var 90-talet, och så är det ganska länge sedan. Och sen har ni den berömda Hagamannen förstås. Det är...
Jo, och det, de här sakerna, det märker man, det lever ju lite kvar. Och
sånt. Aha,
man tar nu till när vi får ärenden med våldtäkter och sånt där. Så man ser att det finns ju liksom en farhåg att ja, men här är på gång, är det någonting nytt och det
just
sker utomhus. Och...
Att historien sitter kvar på något sätt.
Ja, det har ju som etsat sig fast. Att det är så inpräntat just det där händelsen med Hagamannen och hur det är liksom att överfallen ute på stan och sånt här. Så att, man märker ju att det blir liksom ganska fort när det sker ett sånt här ärende ute och utomhus. Då blir ju folk oroliga.
Mm.
Så där är man ju noga med att man försöker ju vara så noga. Säga så mycket som man kan i de fallen. Man kan ju inte säga allt, men man försöker i alla fall, kan man lugna så försöker man göra det.
Just det.
Och det tror jag är också en viktig roll vi har, att faktiskt försöka att förklara när det inte är att, för det, ibland sker såna här saker men det har ingen koppling till att det här är någon serievåldtäktsman eller att det här skulle vara liksom något.
Nej, det är intressant hur ett sånt ärende som till exempel då Hagamannen, hur du kan sätta sig så och liksom leva kvar fast ärendet är avslutat, och att man kanske vet rent teoretiskt att det här är väldigt sällan det händer, och kanske ännu mer sällan just i den här staden som inte är jättestor. Men det är klart att det har satt sin prägel. Ja, då är man tydlig med att försöka säga att det här är allt tyder på att det är till exempel en engångshändelse. Och så,
ja. Så vi försöker så fort vi kan ha mer information, så försöker man liksom släppa den och försöka förklara liksom hur det ser ut.
Ja.
För det är just det att jag förstår ju att det finns en sån rädsla där liksom, det har funnits en gång, så jag tror att det sätter ju sina spår, och speciellt i en sån här stad som är ganska relativt liten ändå, om man nu får jämföra liksom med de övriga storstäderna. Så att det har påverkat, och det är ju så välkänt idag den här.
Ja, precis. Nej, det är ju illa att folk ska behöva liksom titta sig över axeln och vara rädda, och särskilt tjejer som ut och går så här. Det är ju bedrövligt, tyvärr. Jaha, okej då. Men då skulle jag vilja switcha helt frågeställning. Nej, men jag brukar alltid be min gäst ta med sig en historia från sitt polisiära liv och sådär. Och då blir jag ju nyfiken om det kommer från Sollefteå eller om det kommer från miljöbrott.
Ja, jag har ju funderat på den där frågan, och det är ju, alltså man inser ju att när man har jobbat ett tag så har man ju ganska mycket historia man skulle kunna dra. Alltså det finns många händelser som på något ett eller annat sätt har fastnat och sådär. Men en grej som jag tänkte ta, som jag kommer ihåg, det är ju faktiskt från min tid som arbetsmiljöbrottsutredare.
Ja, det är det. Ja.
Och det var i samband med en olycka som skedde upp i Norrbotten. Det var under en försvarsmaktsövning, så var det en så kallad bärgningsbandvagn som körde genom isen på en å.
Okay.
Och sjönk ner då, och tyvärr så omkom föraren i den här bandvagnen då, på grund av att han kom inte upp.
Var det bara han i bandvagnen? Eller?
Nej, i det här fallet var de två stycken. Och det var ju tur, för normalt sett så är de fler också i den här, men i det här fallet så var de bara två.
Okay.
Det var själva föraren och vagnchefen då, som åkte. Och det som händer är ju att troligtvis så gör de här en fel navigering. Då. De är ute och kör ett kompani och håller på och framrycker. Men på grund av att det är mörkt, man har bildförstärkare och sådana saker, så har man inte lika bra visuell sikt. Och i samband med att kompaniet har ju liksom tidigare framryckt före de här, och de här kommer som lite eftersläntare, och de tillhör det man kallar för trosskompani eller stab och tross. Liksom de är ett underhållspluton till det här
stridande då.
Till de stridande. Då. Och det har blivit ganska mycket uppkörda spår. Man har lite svårt att lokalisera vilket spår man ska följa och råka navigera in på ett helt felaktigt spår. För då var det ett fordon som hade framryckt tidigare som hade kört fel också. Mm. Och man hamnar liksom i kölen på den.
Okay.
Och då när man ska framrycka så uppmärksammar man inte att det är ett vattendrag man passerar över. Och de här fordonen är så pass tunga så att det finns oftast särskilt reglerat i övningen hur man får framrycka över vattendrag och om man får det överhuvudtaget.
Mm.
Och det blir inte bättre än att de kör över den här isen då och sjunker igenom. Och tyvärr så lägger sig is ovanpå då förarluckan så att man kan inte liksom öppna upp den.
Oj.
Men där var det i alla fall att vi hade ju utredningen. Jag var ju då extra hjälputredare till en kollega uppe i Luleå som hade det här ärendet.
Mm.
Så att hon och jag, vi hjälptes ju åt att utreda den här i och med att jag själv har lite bakgrund inom Försvarsmakten. Jag själv gjorde ju lumpen på ett mekaniserat kompani, så jag har ju lite kunskaper om de här typerna av fordon.
Okay.
Så vi hjälptes åt i det där fallet och skulle ju ut och göra en syn på själva olycksplatsen. Och det var ju mest bara för att vi ville se själva och se lite grann hur mycket kunde man se i det här. Och vi hade ju också bestämt att vi skulle försöka göra den så att det var ungefär i samma ljusförhållanden.
Mm.
Det är ju lite svårt med väder och vind, men i det här fallet så skulle vi prova i alla fall. Och då visade det sig att det slumpade sig så att den här dagen vi ska göra det här, det är samma dag som olyckan inträffade fast ett år tidigare. Så det var liksom en minnesdag också i samband med det här. Men vi åker i alla fall ut, jag och min kollega tillsammans med åklagaren då, som ledde det här ärendet som FU-ledare och tillsammans med en representant då, från I-19.
Mm.
Så vi åker ut dit och har syn på platsen och vi är ju kvar där ute så att klockan börjar ju närma sig tiden för när olyckan inträffar. Och då minns jag att då väljer vi att vi ställer upp då på olycksplatsen och har en tyst minut då för att hedra då den här omkomne.
Okay.
Och det är ju en sån här, emotionellt så blir det ju väldigt starkt för man tycker ju att man får stå där på plats och liksom hedra även den här, trots att det är en otroligt tragisk olycka som har inträffat.
Just det.
Så känner sig skönt att få vara där och liksom också hedra det, den personen vars olycka man håller på och utreder.
Just det.
Det är en sån här minnesbild som har följt med mig i alla fall.
Ja. Du sa innan, du berättade just om den här händelsen, att du sa det att man har ju varit med om många saker och man har många minnen som polis, liksom många historier som man kan berätta. Så varför tror du att just den här blev top of mind liksom för dig av allting som du har varit med om? Varför tror du att den här stack ut, den här historien?
Jag tror att bara just den här känslan att, som jag pratade om lite tidigare, så är det här med att man vill göra skillnad och att liksom stå där och känna att man är, nu är vi här för din skull, vi är här för att vi ska ta reda på varför den här olyckan inträffade och varför den här tragiska olyckan skulle inträffa, och just man gör det ju för den här, av den omkomnes skull och hans anhöriga, för det är liksom det man vill. Man vill liksom hjälpa dem på ett sätt i deras arbete att komma vidare. Även om vi nu också gör en brottsutredning, så är det ju fortfarande också ett sätt för oss att liksom hjälpa till och hjälpa de anhöriga med att få en förklaring och se liksom hur kunde det här inträffa.
Mm. Vilket vi har förstått när man har lyssnat på podden, att just det här att få en förklaring och få ett liksom, en del vill ha verkligen, men hur kunde det här hända, hur gick det till och så vidare. Det verkar vara väldigt viktigt för människor att få reda på det för att kunna gå vidare sen. Men också kanske jag tänker i det här fallet också att förhindra att det händer en gång till, liksom, att man kan förhindra det. Ja, det är så intressant att höra vilka historier det är som finns kvar i minnesbanken när man kanske har båda sett ond, bråd, död och folk som har råkat illa ut, så är det kanske en sån här grej som poppar upp. Ja, jätteintressant. Ja, vi har ju varit inne och pratat lite om Gunvald redan innan vi har pratat om filmer och sånt där. Men vi brukar ju alltid avsluta med något tips. Jag vet att du håller på att renovera och fixa, så det kanske inte blir så mycket polisfilmer och poliserier just nu.
Ja, det ligger väl inte lågt, men serier brukar vi ändå försöka se emellanåt.
Ja.
Nej, men jag tänkte faktiskt tipsa om Norrlandspoliserna för att spegla lite av vår egen vardag. Tycker det är roligt att få en serie liksom från där man själv jobbar och är verksam och med våran miljö då, där vi, vi har ju trots allt 52% av Sveriges yta som täckningsområde här uppe i Region Nord.
Just det.
Så att det blir ju lite annorlunda just det här med avstånden och det, och då tycker jag att Norrlandspolisen var en bra serie att följa, och man vill, är lite sugen på att se hur vi jobbar här uppe.
Ja, men det är väl ett jättebra tips. Jag tror det gick på TV4.
Ja.
Det... Så kanske om det finns kvar på TV4 Play eller C-more eller något sånt där.
Jag tror det.
Ja. Är det bara, att man står och det är bara så här slow TV, ett fjäll, och sen är det bara, ja, hör man vinden.
Ja, jag vet inte, har du sett den här stora älgvandringen?
Här sitter han och raljerar. Nej, men absolut, jättebra. Vi har ju några sådana olika varianter. Det finns ju Stockholmspolisen och Trafikpolisen och sådär. Men bra tips från en norrlänning till alla lyssnare. Norrlandspolisen. Och jag ska inte sitta och mopsa så mycket, för min farsa är ju härifrån. Han är ju från, min pappa var ju från Vännäs.
Det förklarar ju lite grann i alla fall.
Så jag slår ju lite på mig själv eftersom jag är halv västerbottning. Men eftersom morsan är från Tyskland så blev det på något sätt halva vägen var där, så det blev det Stockholm. Johan, jag bugar och bockar. Stort tack att du var gäst i Snutsnack.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack. Sådär, då är veckans avsnitt över. Och vi hörs faktiskt i nästa vecka om du känner för det. Gillar du Snutsnack så är jag väldigt tacksam om du delar på Facebook eller taggar in någon på Instagram som du tror också skulle göra det. Ha det jättebra. Vi hörs nästa vecka. Hej då!